I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried three other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. With the drag and drop theme editor, we don't need to hire a developer to do any coding. Each theme is automatically optimized on mobile. It's incredible.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Go to shopify.com/listen to take your business to the next level today.
Det här är Red Cross Talks, Röda Korsets podcast. Och jag är glad över att idag kunna hälsa välkommen sjuksköterskan och Röda Korsdelegaten Monica Hörling. Välkommen.
Tack.
Nu är du hemma i Sverige och förhoppningsvis så har du hunnit pusta ut lite och reflektera. Men för bara 2 veckor sedan eller lite mer än så, då var du i en helt annan verklighet. Kan du kort berätta?
Ja, jag har jobbat ombord sök- och räddningsbåten Responder som har patrullerat Medelhavet mellan Libyen och Italien. Och vi har hjälpt migranter och flyktingar att komma över den här svåra delen av Medelhavet då, som de inte skulle klarat sig annars i sina gummi- och träbåtar.
Mm. Responder, vad var det för dem? Vad var det för båt?
Ja, egentligen ursprungligen är den byggd som en sån här supportbåt till oljeplattformar. Men den har fungerat utmärkt i det syftet som vi har använt den som. Mm. Det är som en stor lastbåt.
Jag ser verkligen fram emot att höra dig berätta, Monica. Det här är alltså Red Cross Talks. Den här gången är det jag som är värd. Jag heter Mikael Lindholm. Vi sänder regelbundet under hösten med ett nytt avsnitt ungefär varannan vecka. Och vi pratar om sånt som vi tycker är viktigt. Det har att göra med värderingar, engagemang och humanitet. Precis när du var beredd att avsluta ditt uppdrag på Responder och åka hem så för en tid sedan, så meddelade du att du var försenad för att ni hade så mycket att göra. Vad var det som hände? Kan du beskriva det, de där dagarna för drygt 2 veckor sedan?
Ja, nu i och med att det är höst så har det varit ganska stormigt på havet många dagar. Och då kan inte flyktingbåtarna lämna Libyens kust. Men just då var vi inne i en väldigt lugn period på havet. Och det innebär då genast att fler flyktingbåtar kan sättas på, ut på vattnet. Så att då var det helt plötsligt väldigt många båtar som
och då kunde vi helt
enkelt inte lämna området, utan vi var kvar där.
Ni hade 100-tals personer att ta hand om just då alltså?
Ja, vi hade maximalt hade vi upp över 700 personer ombord.
Hur larmas ni? Alltså hur får ni reda på att nu är det dags att agera?
Ja, det är den italienska kustbevakningen i Rom som koordinerar hela verksamheten på Medelhavet mellan Libyen och Italien då. Så att det finns fler räddningsbåtar i området, det är inte bara vi som är där. Så att det är de som anvisar oss till vilken båt som vi ska hjälpa och likaså vilken hamn sen vi ska lämna av dessa migranterna i Italien och i Sicilien.
Men det är inte du och det är inte ni sköterskor som så att säga plockar upp, men hur är det organiserat?
Ja, nej, ombord den här båten så jobbar det totalt 3 olika team. Dels ett team som står för själva driften av båten. Och sen ett team som står för själva räddningsarbetet. Och sen är det Röda Korset då som står för sjukvården. Och vi delar även ut filtar och mat och vatten till migranterna.
Mm. Jag har här ett par bilder. Den första bilden där. Den är tagen på den här båten och jag tror att det faktiskt att det är du som är med på den här bilden. Du har en vit overall och hjälm och du är mitt bland migranter som sitter på däck där. Kan du berätta, vad är det som händer just här på den här bilden?
Just det, på den här bilden så det visar migranter som precis har räddats som bor på båten. Och det är viktigt då först att alla sitter ner och innan vi ska räkna igenom alla, vi ska gå igenom alla och se till att de som behöver sjukvård blir hjälpta med det. Och sen så delar vi även då ut mat och vatten till allihopa. Och det är ju ganska ont om plats. När vi har flera hundra personer ombord så behöver de sitta så här tätt sammanlänkade som pusselbitar nästan i rader. Och ja, så det är det jag håller på att göra där. Jag håller på att organisera så att alla sitter ner.
Hur är det med mat och så här? Hur fungerar det?
Ja, vi har ju inte möjlighet att hålla med någon lagad mat. Men de får kex 3 gånger om dagen. Det kan ju låta som lite torftigt, men jämförelse med vad de har haft tillgång till tidigare så är detta nog mycket bättre. Och det är ändå bara för en kort period, så att det går bra. Det är ingen som klagar.
Kommer du i kontakt med någon av de här mer liksom på det personliga planet?
Ja, det gör jag. Man, i mån av tid och så pratar man med så många som möjligt och får höra deras berättelser från flykten och från båtfärden också. Så att vi får höra väldigt många historier.
Vi ska återkomma till det lite grann. Och jag vänder på bladet och har en annan bild här. Och det är en kollega till dig som håller i en liten pojke. Och när man tittar på den här bilden så känner man att både din kollega och det här lilla barnet tittar på mig som betraktare. Jag antar att du också har varit med om sådana här situationer där det har skapats närhet. Och hur hanterar man sådana här situationer?
Ja, när människor kommer ombord genast så är det många som uttrycker en förtvivlan, en desperation, en ångest. De kanske har förlorat sina anhöriga, sina barn i vågorna alldeles nyss. Och det, så det blir väldigt starka möten.
Mm. Hur tänker du då?
Ja, jag tänker att ja, det kunde varit du, det kunde varit jag som hade varit i den här situationen.
De här människorna som kommer ombord på båten, kan du säga något om i vilket skick är de? Kan du ge några exempel på hälsotillståndet?
Ja. Alla är de ju förstås rädda och chockade när de kommer ombord. En del behöver tas om hand omedelbart. De har livshotande tillstånd som drunkning och kraftig nedkylning. Många visar skador från sin svåra färd från sina hemländer. En del har blivit utsatta för misshandel och tortyr.
Mm. Men vad har ni för kapacitet att åtgärda sånt?
Ja, vi åtgärdar som sagt alla livshotande tillstånd omedelbart. Det har vi möjligheter till att göra. Och sen så plåstrar vi om de skadorna på bästa sätt. Det är även många som har brännskador, kemiska brännskador från att ha suttit i botten på båtarna som det har läckt ut, där det har läckt ut bränsle från halvöppna bränsledunkar som har blandats med vatten. Och så sitter de i den här frätande sörjan och får kemiska brännblåsor på ben och underliv och på rumpan.
Vi ska backa bandet en aning och frågan är, hur hamnar du i det här uppdraget? Hur hamnar du på Responder? Hur gick det till?
Ja, jag är alltid tillgänglig för uppdrag där det behövs. Och jag anmälde min tillgänglighet till Röda Korset så att de hör av sig när det finns något lämpligt uppdrag. Och det gjorde det här.
Det förefaller ju som om det är i mina ögon ett ganska svårt uppdrag. Vad krävs för att man ska komma i fråga?
Ja, dels krävs det ju att man har en vana att kunna arbeta självständigt under hård press. Och att man har varit ute tidigare i katastrofsammanhang.
Mm. Hur länge är man ute på båten i det här fallet?
Jag själv var jag ute i 7 veckor. Det vanligaste var väl att man var ute en månad. Jag var lite längre.
Mm. Jag antar att i det här fallet kan man inte tala så mycket om en vanlig dag på jobbet. Men, för det här är ju inte direkt en vanlig verksamhet. Men kan du beskriva, hur kan det se ut en dag?
Ja, det är ju beroende förstås på om vi har en räddningsaktion eller inte. De dagarna när vi räddar några båtar så börjar vi redan vid 5-tiden på morgonen. Och det är då de här första båtarna brukar dyka upp inne på internationellt vatten. Men det kan ske när som helst på dygnet, så vi är alltid beredda. Men om vi då har en räddningsaktion redan så tidigt på morgonen, så är det full fart ända tills att vi kan lämna av de här flyktingarna, migranterna i Italien på fastlandet eller på Sicilien. Det tar ungefär 2 dygn senare då. Sen är det vissa dagar som vi inte har några migranter ombord, och då håller vi på att pyssla med annat, men då är det betydligt lugnare då förstås.
Vet du något om de här båtarna som de kommer i?
Ja, ingen av de här båtarna skulle ha möjlighet att klara sig över till Europa, inte på något sätt. Det är såna här typ engångsbåtar i plast eller gummi, och eller mindre träbåtar i uselt skick. Och det finns inte bränsle tillräckligt, och det finns inte mat eller vatten, och de har ju heller ingen navigationsutrustning, så att det finns ingen som helst möjlighet att de skulle ha klarat sig över till Europa på egen hand. Så hade inte vi eller någon av de andra räddningsbåtarna funnits där ute och hjälpt de här människorna, så hade alla drunknat.
Kan man föreställa sig hur det är att vara ombord på en sån båt?
Nej, man kan ju omöjligt sätta sig in i den situationen som de är i. Men lite kan man kanske förstå när man ser vilket skick som båtarna är i. Och hur fullpackade de är. Och i den hårda sjö som är emellanåt så tar de in väldigt mycket vatten. Ibland så sitter de ju med vatten upp till midjan när vi finner dem. Väldigt få kan simma, så att det, och en del kvävs faktiskt till döds av att båtarna är så proppfulla.
Kan du förstå att människor ändå sätter sig i de här båtarna?
Ja, det kan jag göra. Dels så flyr de ifrån fruktansvärda förhållanden i sina hemländer. De flyr ifrån krig och förtryck, ekonomisk misär. Och i hopp om att finna en bättre framtid någon annanstans gör ju att man tar till det sista hoppet man kan. Och sen så vet de heller inte att det är så långt över till Europa. Utan många luras och tror att det är bara en flod som ska korsa. Att det här kommer gå hur lätt och smidigt och riskfritt som helst. Så de vet helt enkelt inte att de inte har en chans överhuvudtaget att klara sig levande över.
Du har ju sagt till mig tidigare också att alla vet kanske inte heller riktigt vart de är på väg, utan att de är som brickor i något slags spel.
Ja, det finns ju ett nätverk av smugglarligor som livnär sig på människohandel och på kidnappning. Så att många tror att de ska jobba ihop pengar under några år i Nordafrika, men de blir slagtagna från sina pass och andra dokument och mobiltelefoner och så att det finns ingen annan väg tillbaka för dem än att komma den illegala vägen till Europa och sen förhoppningsvis komma tillbaka till sina hemländer. Det är det som är deras önskan egentligen, inte att komma till Europa.
Du har ju mött många av de här, och jag föreställer mig att du har hört många berättelser både från ensamma barn, från kvinnor, är det något du drar dig till minnes som i det här sammanhanget när vi talar om vart de är på väg?
Mm. Jag har träffat flera ensamkommande barn, många pojkar i 10, 12, 14 års åldern som har sänds iväg av sina föräldrar till Europa för att få en chans att överleva överhuvudtaget. alternativet för dem har varit kanske att dö i ett krig eller bli ivägskickade och arbeta som barnsoldater. Men de är precis som alla andra ungar i den där åldern. De drömmer om att gå i skolan och få spela fotboll. Och det här är deras sista chans. Så det måste man komma ihåg när man kanske funderar över hur är man som förälder när man sätter iväg, skickar iväg sina barn på en sån här resa. Men det finns inget bättre alternativ helt enkelt.
Jag har ju fått möjlighet att se ditt CV och vi ska inte dra hela här, det kan jag lova, för att det räcker ingen sändningstid. Du har gjort det mesta och det mesta av det absolut svåraste. Förutom att du arbetar som sjuksköterska på olika håll så har du gjort en lång rad internationella uppdrag. Och jag ser länder som Kongo, Nepal, Afghanistan, Mali, Jemen, Haiti, Nigeria, Sydsudan och så vidare. Är det möjligt för dig att minnas något av de här uppdragen som har haft speciell betydelse? Är det något som kommer upp på näthinnan?
Den frågan får jag många gånger, men det är alltid lika svårt att svara på för alla uppdrag har varit unika. Det är, det är faktiskt svårt att välja ut något särskilt.
Men är det något där du har varit med om som har haft speciell betydelse, där du har lärt något, du har lärt dig något speciellt av?
Jag lär mig alltid otroligt mycket från folket vi hjälper och från vi jobbar ju oftast tillsammans med den lokala befolkningen och det lär man sig otroligt mycket av. Att vara en del av en annan kultur och få sätta sig in i deras vardag. Det känns stort.
Du har också jobbat som sjuksköterska på kryssningsfartyg.
Ja, det är något helt annat. Det är ett helt annat sätt att arbeta på. Så från lyx och flärd har jag nu bytt till krig och katastrof och det är där jag passar bäst, tycker jag själv.
Men är du en sån som söker äventyr?
Det går väl inte att förneka att visst är det spännande att resa ut på uppdrag. Och jag har ju turen att ha ett sånt arbete som har tagit mig runt på olika jobb runt om i världen.
Du har ju gjort mycket, många olika typer av uppdrag. Kan du säga något om vad det är som driver dig? Var kommer ditt engagemang ifrån?
Ja, drivkraften och motivationen i grund och botten är att alla människors liv är lika värda. Och jag delar helt fullt Röda Korsets och Läkare utan gränsers värderingar att oavsett bakgrund så ska vi rädda liv och lindra nöd på ställen där det bäst behövs. Och även berätta om svåra missförhållanden runt om i världen så att folk får veta hur det verkligen ser ut. Inte bara det man ser i tv och läser i tidningar utan det finns en annan verklighet också som vi kan berätta om när vi kommer hem.
Hur kopplar du av själv då? Var hämtar du någon slags kraft? Jag antar att du kan inte köra 100 knyck hela tiden.
Jag har tack och lov en förmåga att liksom programmera om mig när jag kommer hem och komma in i den här andra vardagslunket här hemma med allt vad det innebär. Men för mig är det väldigt viktigt att kunna komma ut och vara ute i naturen och göra långa vandringar i skog och mark. Det får man mycket energi av.
Du berättade tidigare att du har vinterrustat dina cykeldäck.
Det stämmer. Jag är lite galen på så sätt kanske att man alltså cyklar året runt oavsett väder, oavsett hur mycket snö och is det är. Men i eftermiddag så ska jag hämta cykeln rustad med dubbdäck och annat.
Men du tar inte med dig cykeln när du är ute och reser på
Nej.
Uppdrag?
Är det någonting som jag saknar så är det faktiskt min cykel och motion överhuvudtaget. Men det är bara att gilla läget.
Mm. När jag gick omkring och funderade på vad jag skulle fråga dig om så i det här samtalet så tänkte jag på det lilla och det stora. Vad kan jag göra ensam kontra vad kan vi uträtta tillsammans? Och jag undrar lite hur du tänker kring det. Känns det någon gång som att när du är ute och gör de här uppdragen att det inte leder dit du vill? Att du liksom känner att nu lägger jag av med det här, jag orkar inte längre.
Så har jag aldrig känt, utan alla kan göra något. Ensam kan man inte göra allt, men tillsammans är vi starka och kan påverka väldigt mycket och hjälpa väldigt många människor till ett bättre liv.
Men man blir, jag och säkert många andra som hör dig blir liksom, man blir lite lätt överväldigad när man hör dig berätta. Har du något tips, vad kan vi göra som inte kan göra exakt det du gör?
Ja, alla som har möjlighet kan förstås skänka pengar till Röda Korset. Och det uppskattar vi väldigt mycket. För det behövs för att vi ska kunna fortsätta vår verksamhet.
Jag tänker på, du har ju fått avlösning nu på Responder. Nu är det ett nytt team, nya team som jobbar där. Jag tänker så här, man löser en akut situation, men är det en långsiktig lösning?
Nej, om vi pratar just om det här uppdraget i Medelhavet så är det nog ingen som tycker att det är en bra lösning på lång sikt. Det måste finnas ett annat sätt att ta sig in till Europa på ett lagligt och säkert sätt. Inte att människor ska behöva riskera sitt liv ute till havs. Det är inget alternativ.
Och vad händer härnäst då för din egen del?
Ja, jag fortsätter att jobba här hemma tills vidare och jag frilansar och har möjlighet att åka ut med kort varsel om och när det behövs. Och jag har förstående arbetsgivare som släpper iväg mig med kort varsel om det skulle vara nödvändigt. Så tills vidare så fortsätter jag här hemma och jobbar. Då får vi se vad som händer härnäst. Det vet man aldrig.
Nej, är du beredd att anta nya utmaningar av det här slaget?
Ja, det är jag absolut.
Vad bra. Då stänger vi för idag. Tack Monica Hörling.
Tack.
Det här är Red Cross Talks. Hej då.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.